Går rätt. Fantastiskt. Det sker mycket runt omkring. Och det kommer bara bli mer och mer. Det kommer bara bara stiga och stiga. Det blir inte sämre, det blir bättre. Och det är det vi tror på. Jag har tänkt lite på det jag ska säga idag. Det är att vi, du och jag, vi är i Kristus. Vi är i onden. När du läser breven som Paulus speciellt skriver, som fick uppenbaring inför Kristus, så står det i ham, ved ham, i Kristus, i Jesus Kristus, ved Jesus Kristus och så vidare. Det står ju inte i evangeliet, det står inte i det gamla testamentet, för vi kunde inte komma in i Kristus, i onden, ved Kristus, för Kristus har stått upp. Så därför är det så viktigt att vi har en förståelse och läser då breven som är skrivet speciellt till menigheten. Vi läser ju allt självklart, för allt är ju inåndat av Gud. Men det är ju breven speciellt som är skrivet till menigheten. Det är ju menigheten, till menigheten i Korint, till menigheten i Rom och så vidare. Så det är breven till oss som förklarar vad du och jag har fått i Kristus, vad som är gitt oss, vem vi är och så vidare. Så du är, visst du har sagt ja till Jesus och tagit emot Jesus, så är du alltid i Kristus. Du är alltid i onden. Det är vårt utgångspunkt som nyfrälst, om man kan bruka det ordet. Men efter det begynner och vandringen, då ska vi vandra i Kristus och vandra i onden. Det är vårt vardagsliv. Kristus mer och mer begynner vinna skickelse i oss. Men det må inte förväxlas då med att du då hoppar in och ut av Kristus. Nej, du är alltid i Kristus. Du är alltid i onden. Men det är inte alltid du vandrar i Kristus och vandrar i onden. Har du upptagit det? Ibland går du kanske lite utanför onden. Du går in i ködet kanske. Och när vi var i Indien nu så förtalte vi lite för exempel med... För damerna sitter på den sidan och damerna sitter på den sidan. Och damerna är jätteglada, manfolken är väldigt allvarliga. Och så sa, men det är ju alltid eniga här i Indien, det är som äktefäller. Det har ju aldrig några argumenter eller några diskussioner. Och då flirar damerna högt och manfolken blir allvarliga. För damerna, de tör att visa att det här är vi eniga i. Men så är det ju alltid. Och då sa jag, förtalt, ja, då kan man ju ha en argument. Det kan bli höjligt och det kan bli sån och sån. Och det var det menig. Då är det viktigt att man ber varandra om tillgivelse mellan varann. Men de dyker ut av Kristus och ut av onden, fast man kan gå in i ködet ibland. Det här är jätteviktigt att känna forskellen på de tingen. För du är alltid i onden. Du är i Kristus. Hvordan kan då Kristus vinna skickelse i oss? Hvordan vandrar vi i Kristus och i onden? Är det att se på oss själva och bli upptatt av alla våra fel och mangler? Eller är det att se på han och vad han har gjort för oss, slik att vi har blivit, det vi har blivit på insidan också blir en verklighet på utsidan? Vad ska vi se på? Ska du fokusera på din mans mangel eller din kones mangel? Ska du fokusera på det som är fel eller ska du fokusera på det Kristus har gjort? Och det här är inte alltid lätt. Men hvordan vinner jag Kristus skickelse i mig? Jag måste ha fokus på vad han har gjort för mig, vem jag är i ham. Och där har Lars haft en väldigt bra, men han har förtalt just om Mette Marit. När hon blev samman med kronprinsen, så var det en stor nedtur i stort sett för alla i Norge, i stort alla blader. Det var ingen som skrev något positivt om denna jenta i det hela tatt. Hon kom från fel familj. Hon hade en gutt som inte var innanför äktenskap och hon hade levt ett hårt liv. Så hon var inte ett bra dronningämne. Men idag är hon den mest populära i kongehuset. Varför är hon så populär idag och icke då? Jo, för hon har vuxit in i rollen för att bli en god kommande dronning. Så när det är med dig och mig när vi blir frälst också, så kanske inte vi är de perfekta gudsbarnen, de perfekta kristna. Någon av oss har god bakgrund, jag är uppvuxen i kristet hem och så vidare. Men vi ser ju, vi kommer ju se framöver människor som inte vet någonting om Jesus, som han hinduen vi mötte i taxin. Han hade aldrig hört någonting, han blev frälst i taxin med en gång. Och det är klart, när de kommer då in i menigheten, så vet ju de varken på det ena eller det andra. Och det är klart, då tar det tid för Kristus att vinna skickelse i dem. Men de är i Kristus, de är i onden. Så vår uppgave då, du löfter dem, förtäller dem vem de är blitt. Så Mette Marit hade fokus på mer och mer, vad hon blitt, vem kommer hon bli. Och hon fick säkert utdanning och fick upp träning av hoffets folk, kan jag tänka mig. Hur hon ska göra, hur hon inte ska göra, tror du inte det? Det tror jag i alla fall. Och det är klart, nu är hon vuxit in i den rollen. Hon är säkert inte perfekt en dag i dag, men inte långt ifrån. Och samma sak med dig och mig, vi växer in i mer och mer. Men du är alltid i Kristus. Du är alltid i onden. Jag vill att vi ska gå till 1 Johannes kapitel 1. Vi ska läsa lite skriftsteder idag. Och ta någon som kanske kan vara vanskliga. Och som vi märker när vi är ute och både reser men också här i Skandinavien. Folk är så synsupptatt och synsbevisst. Han tolken vi hade, han fick hetta de första dagarna han vi hade i Bandbad. Han visste inte vad han skulle ta vägen. För han hade sagt till William Carey att jag präkar bara mot synd, sa han. Och då tänkte William Carey, lura på hur det går för han de här 3 dagarna. För han visste ju vad vi präkar. Men han präkade mot synd, om synd. Det var allt han präkte. Så någon gång så ställde han sig med mikrofonen sån. Han frös till is för han var helt chockad över det vi sa. För hans budskap var 190 grader eller 180 grader andra vägen. Men efter några dagar, det började lösna efter slutet den första dagen, efter andra dagen, efter 3 dagen, så var det, yeah, då var han med, nu skönt han. Det är Jesus jag ska förkynna. Och då har han läst Bibeln 39 gånger och inte skönt det än. Så du kan läsa den här boken utan att skönna vad den handlar om. Du kan läsa den här boken och slå ihjäl människor, det gjorde han. Men efter de här 3 dagarna så har han snutt på hela sin tankemåte. Nu skulle han präka Kristus för dem. Så vad är vår uppgave? Vår uppgave som menar, det är att visa att du är rättfärdiggjord. Du är rättfärdig, bevisst, icke syndsbevisst. Du tänker icke på synderhet. Du tänker på vem du är. Du är född av Gud. Du är ifrån himlen. Du är Guds son. Du är Guds dotter. Den du är blir du mer och mer lik för det du speglar dig. När du ser som ett spegel Kristus så blir du förvandlad till det samma bildet. Men visst du ser alla dina mangler så fortsätter du vara i det gamla bildet. För det bilder du fokuserar på, det är det som fångar dig. Så ser du hela tiden på, jag är ingenting, jag kan ingenting i mig själv, jag är dålig. Ja, då fortsätter den tralten resten av ditt liv visst du fortsätter med det. Men visst du börjar se in i Kristus, det fullkomliga bildet, och fortsätter med det, så blir du förvandlad till det samma bildet som han är. Du och han blir ett. Du blir mer och mer lik Jesus för varje dag som går. Men du är alltid i Kristus. Men 1 Johannes 1 säger som från vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, som vi har sett med våra ögner, det som vi har skuet, våra händer har rört vid om livets ord. Och livet blev uppenbart och vi har sett det och vittnar om det. Förkynner det eviga livet, det som var hos fadern och blev uppenbart för oss. Här är Johannes ögevittne, för han gick ju med Jesus. Vers 3. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi för dere. För att också dere ska ha fällskap med oss. Och vårt fällskap, vad är det? Det är med fadern och med hans son Jesus Kristus. Han börjar fortälla vad handlar det här kristenlivet om. Och detta skriver vi till dere för att deras glädje kan bli fullkommen. Så nu skriver jag det här, säger Johannes, för att dere ska bli glada och glädjen ska vara fullkommen. Detta är det budskapet vi har hört av ham. Vi förkynner det. Gud är lys. Och i Gud, i ham finns det inte något mörke. Så Gud är kun lys. Visst vi ser att vi har fällskap med han och vandrar i mörke, då lyver vi och gör icke sannheten. Men visst vi vandrar i lyset liksom han är lyset, då har vi fällskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans söns blod, rensar oss från all synd. Men visst vi ser att vi icke har synd, då bedrar vi oss själv och sannheten icke i oss. Vad är det Paulus prövar att, eller Johannes prövar att fortälla här? Han prövar att fortälla att i lyset, Jesus säger detsamma, att han är lyset. Den som är i lyset, den kommer till han. Men den som är mörker, den liker inte att komma till Jesus. För då blir hans synder avslöjade. Men du och jag, vi är ju i lyset. Vi har gått över från mörkets rike till lysets rike. Vi har gått över från den lilla djävulens rike till den allmäktige Gudens rike, som Kolosserbrevet 1:13 säger. Så du är i lysets rike, du är i Guds rike. Så här förklarar Johannes för dem som per idag inte har blivit frälst. De säger att jag har ingen synd. Alla vi har erkänt att vi var syndare, har vi inte det? Därför trängde vi en frälser. Men nu är du inte längre någon synder. Du är rättfärdiggjord nu. Det är jätteviktig forskel. Men de då som var i menigheten i där som Johannes skrev till, där kom det in många människor som vi har idag på samma måte när vi är på alternativmässan och sånt, som kallas idag kallas för new ageare. De säger att de tränger inte Kristus, för de har Kristus boende, de har Kristus i sig utan att ha Kristus i sig. De tror att de är Kristus. Så de tränger inte frälse, så de är eniga i stort sett det mesta vi tror på. Men när du kommer till korset och blodet så är de inte med längre. Så det viktigaste forskellen och det största som är forskellen är att Jesus har dött för oss och att hans blod renser oss för all synd. Men det är de inte eniga i. Så de är eniga, alltså de vandrar alltså i mörker. De har inte fällskap med Fadern. De har inte fällskap med Gud. För de har med allting utan det viktigaste. Du har fällskap med Fadern och Sönnen. Så det är det Johannes prövar att förklara. Och visst du då säger att du inte har synd, för de tror att de har Kristus i sig, de tror att de är Kristus själv, de är inte syndare. Jo, de är syndare. De tränger att erkänna det. Jag är en synder. Och det har vi gjort en dag. Men efter du sa det och tog emot Jesus, så är du inte någon synder längre. Du är rättfärdiggjord. Du är helig och ren i Jesus. Men hvis vi då som vers 8 säger, hvis vi då ser att vi inte har synd, så bedrar vi oss själv och sannheten är inte i oss. Och så kommer vers 9 som är den mest missbrukta versen, som det första jag fick lära mig som nyfrälst. Det är vers 9. Micke, hvis du nu har du blivit frälst. Hvis du nu synder, så må du bekänna din synd. Det första jag fick lära mig som nyfrälst. Så det jag fick lära mig, Micke, nu har du blivit rättfärdig. Nu ska du vara upptatt med synd. Hur dumt kan det bli? Micke, nu har du blivit rättfärdig. Nu ska du vara upptatt vem du har blivit. Du har blivit lik Kristus, du skapade Guds bilde. Som han är, så är du. Det ska du vara upptatt av nu. Men det som har varit upp genom åren, att det här syndsfokuset har blivit, nej, nu ska du vara upptatt och ska du se, där du är fel, så må du bekänna det med en gång. Och så är vi syndsupptatt. Och Bibeln har aldrig kallt oss att vara syndsupptatt. Gud har kallt oss att vara fri från synd. Och vara Jesusupptatt. Men det har bundit då menigheten, bundit människor i slaveri. För du må hela tiden ha fokus på, nej, du kan njuta kristenlivet samman med han. För du är i Kristus, du är i anden. Men vad står det då i vers 9? Hvis vi bekänner våra synder, vem? De som säger att de inte har synd. De må komma till anerkännelse, så de bekänner. Då är han trofast och rättfärdig. Så han tillger oss synderna och rensar oss från all orättfärdighet. Men var inte du rättfärdig? Aha. Men hur kan du då bli rensad från all orättfärdighet hvis du har blivit rättfärdiggjord allerede? Så kommer vers 10. Hvis vi ser att vi inte har syndet, så gör vi han till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så det här är snack om till icke-kristna, till de som inte ville erkänna att de var synder och trängde en frälser. Men det har du och jag, vi har erkänt allesammen. Vi tränger en frälser, vi tränger den som frälser oss. Har vi inte erkänt det? Vi trängde Jesus. Därför påkallar vi Herrens namn. Och vad som Paulus blev frälst. Nu lade du döpa Paulus och få dina synder renset i det du bekänner dina synder. Nej, i det du påkallar Herrens namn. Så det, din syndbekännelse frälser icke, är kun Jesus som frälser det. Det är inte Jesus plus det, plus bekännelse plus det. Det är Jesus plus ingenting. Det är kun Jesus som frälser. Det är kun han som kan göra det. Det är inte jag och Jesus, Jesus och jag. Nej, det är bara Jesus 100%. Han delar icke äran med noa människa. Där är Jesus en stor egoist. Han vägrar att du ska ha någon ära för vad han har gjort. Jag ska ha all ära. Men så ser vi, så kommer Johannes till kapitel 2. Och vi har ju kapitelindelning i våran bibel, eller hur? Men när Johannes skrev det här så var det ingen kapitelindelning. Så då hoppar han in i vers 1 i våra biblar. Men hade vi läst som han skrev så hade det bara varit en fortsättning. Men nu skriver han, mina barn. Vem hänvänder sig Johannes till då? Till dem som är blivit frälst, vilken är det? Till dem som har erkänt att jag var en syndare. Jag har haft synd, jag har bekänt och påkallat Jesus, nu har jag blivit frälst. Till dere mina barn skriver jag, för att dere icke skall synda. Men om du synder, så har du en talsmatt hos fadern Jesus Kristus den rättfärdige. Han själv är soning för våra synder, icke bara för våra men för hela världens. Vad är det Johannes prövar att säga? Lurar Johannes barnen nu, de nyfrälsta, nyfödda, att nu... Visst, de nu synder, så har de en talsman, de har en försvarsadvokat som talar deras sak. Varför säger icke Johannes till dem att de ska bekänna sina synder? Och vi säger icke att vi icke ska bekänna våra, det är det vi pratar om. För vi har ju fällskap med Gud. Visst, jag går på trynet. Jesus, jag behöver hjälp. Är vi enig i det? Men jag är tillit före jag datt. Ja, det är betalt för. Han har gjort jobben för mig före jag gjorde bort mig. Så mitt liv är tillit. Det är därför jag kan komma med frimodighet framför nådens tron. Jag kan springa dit med en gång. Tack Jesus för att jag är tillit. Men det här tränger jag hjälp med. Eller hur? Men visst, vi har den vanliga tankegången. Du må bekänna. Visst, du inte bekänner så blir du inte tillit. Efter 15-20 gånger så får du problem, känner du. Alla har vi ett eller annat, eller hur? Du kan vara utålmodig. Kanske snacka bak ryggen på den. Du tror inte alltid. Kanske tvila och till. Kärleken räcker inte till. Alla de tingen. Men vi tänker ju på stora synder bara. Men Gud säger att alla faller igenom. Men då vet du. Den 20:e gången så kan du komma lika frimodig. Tack Jesus. Det här, jag tycker jag ska fixa det här. Men tack för att jag är tillit. Hjälp mig. Och då får du nåd och hjälp i rätt tid. Men visst, efter 20 gånger lever i det gamla testamentets tankegång, gamla testamentets måte att tänka på. Eller det är inte ens där heller, för där kom de med en sövs och var de fri för det. Men det religionen har gjort för oss, så efter 15-20 gången så är du inte lika frimodig. Du är lite usikker. Tör jag gå till Gud? Jag har gjort bort mig med samma sak nu 20 gånger. Tör jag komma med frimodighet nu? Eller ska jag komma med skyld, skam och fördömelse? Ska jag skapa någon tåra? Jesus, var så snitt, hjälp mig där. Jag lovar det sista gången jag gör det. Jag lovar det, så kommer jag aldrig göra det på tro och ära. Och så gråter vi någon tårar. Och så faller du den 21 gången. Kommer du frimodighet då den 21 gången? Eller börjar du gå väck från Gud då? På grund av lovisk förkynnelse, på grund av djävuls förkynnelse, så går du väck ifrån Gud och icke till Gud längre. Men Gud står alltid där. Kom frimodig till mig. Kom rask till mig. För du har en försvarsadvokat, du har en talsman som är en soning för dina synder. Icke bara för dina, men för hela världens. Så då kan du komma springa dit frimodigt, oavsett, alltid, var gång, 24 timmar i dygnet, visst du tränger. För han är alltid där med öppna armar. För han har allerede tillgett dig alla dina synder. Det här är stort. Men hvis icke det är sant, så icke Jesu verk på korset gott nog. Men det är det. Det är gott nog. Med ett offer, en gång för alla, så har han fullkomligt helgjort dig och mig. Nej, men det kan ju inte stämma att vi är fullkomligt helgjort. Du är fullkomligt helgjort en gång för alla med ett offer. Ja, men helig, vad med helgörelsen då? Ja, men vad betyder helgörelse? Vad betyder helig? Helig betyder att du är satt till sida för en hänsikt. Det är vad helgörelse betyder. Det är vad helig betyder. Paulus skriver till menigheten i Korint i första kapitel, eller första Korinther 1-2, att jag skriver till de heliga i Korint, utvalda i Jesus Kristus. Men hvis du läser Korinthierbrevet så lurar du på, var de heliga i det hela tatt? De var inte friska på en plats. Hade Gud kunnat ta dig med 22 000 år tillbaka i tid in i den menigheten, så hade ingen av oss som är här trott att de var frälst. De var inte normal i våra ögner. Manfolken var uppe hos tempelhororna. Bara läs boken, kapitel 6. I kapitel 11 så har de nattvärd. Då dricker de sig dritigt. De dricker sig fulla på vinen i menigheten. Och de dricker sig, tänkte att komma på möte. Och på nattvärden så drack de sig full. Men Paulus kallar dem för helig. En man hade stemora till dama. Han slängde Paulus ut för han ville inte höra. Så han blev slängt ut av menigheten för att Satan skulle plaga han. Slik att hans själ kunde vara frälst. Så han var frälst fortsatt. Men han blev slängt ut av menigheten. Men han kom tillbaka. Men det var inte Gud som plagade han. Det var Satan som plagade han. För Gud plagar ingen med synder, känner du, för han har betalt för dem. Det är också jätteviktigt att känna forskning på. Det är inte Gud som terroriserar människor med synd. Det är Satan som terroriserar människor med synd. Gud har borit bort all världens synd. Se där Guds lamm som har borit bort all världens synd. Han säger då i andra Korintherbrevet 18 till oss som menighet att han har försonat oss med Kristus. Och vers 19, han har försonat att Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv. Så han icke tillregnar och håller synderna upp mot världens icke-kristna människornas ansikten. I Amplified så står det, skrev akkurat ner det. Sänd det till en vän på Facebook. Men vad står det Amplified för någonting? Att Gud håller icke upp och ställer icke upp, regnar icke upp, håller icke synderna upp mot synderna, men har gett, har skapat det sånt att de har kommit tillbaka till favör med Gud. Så icke-kristna människor har kommit tillbaka till det standpunktet att de har favör med Gud. Därför ska du och jag gå ut och säga, låt er nå försona med han. För han har räckt ut handen till dig. Det är bara favör från Gud till alla icke-kristna människor. Kom och ta emot den godheten. Kom och ta emot den favören. Det är det som står. Wow. Vilket evangelium. Vilket budskap. Men visst du då är fast i vers 9, så är du slav under hela tiden. Det med bekännelseslaveri. Har jag missat en synd? Tänk om jag har missat något. Så finner man ett skrift i det gamla testamentet. Och Gud rannsakar mig och rensar mig för att de synderna jag inte huskar på. Och så må man finna någon sådana ting för att vara helt säker. Jag är frälst. Jag är renset. Jag är helig, perfekt och ren i Jesus. Jag är rättfärdighetsbevisst. Icke syndsbevisst. Samma står i vers 12 i 1 Johannes 1:12. Jag skriver till er mina barn, där skriver han till barnen igen. För de synderna deras är det tillgitt för hans namns skull. Varför säger inte Johannes att barnen, de nyfrälsta, nu ska vara upptatt och bekänna sina synder? Lurar Johannes dem? Är det det Johannes håller på? Håller Johannes på att driva med dem? Att nu när de har blivit nyfrälsta mina barn. Nu har ni en talsman. Nu har ni en försvarsadvokat. Han talar din sak. Tillgitt, tillgitt, frikänt, frikänt, betalt för, betalt för. Och du är blivit tillgitt. Håller Johannes på att driva med oss? Nej, jag tror att vi har haft en fel förståelse. För du är blivit tillgitt. Hela ditt liv är tillgitt. Från du blev född till du går i graven. Så är livet ditt tillgitt på korset. Du skulle stått på stolen och ropa. Och halleluja. För det är för gott för att vara sant. Men det är sant. Se Johannes. Och nu tog vi först Johannes 1:9. Som har varit ett sånt konstigt. Som har brukt som fel. Så kom ett annat som ger fördömelse. Först Johannes 3:8-9. Den som gör synd, han är av djävulen. Åh, kära Gud. Ha? Det kan ju skrämma vannet av den, vem som helst som är gravid. Jag förgick. Eller hur? Den som gör synd är av djävulen. För djävulen syndade från begynnelsen. I denna hänsyn blev Guds son uppenbart att han skulle tillintetgöra djävulens gärningar. Världen som är född av Gud gör icke synd. För Guds säd blir det ham och han kan icke synda för han är född av Gud. Hvis ikke du skjønner vad det betyder så kan ju du bli livrädd av att läsa det verset, eller hur? Hur många har syndat någon gång sedan du blev frälst? Men här står det att den som är född av Gud syndar icke. Nej, men då måste du känna forskellen på ond, själ och läge, men känner du? För din ond är den som har blivit frälst. Det är din ond, alltså om någon är i Kristus är han en ny skapning. Dyker din kropp och själ, för det som är född av Gud, den som har Guds säd, din kropp och själ har din mor och fars DNA. Eller hur? Så din kropp och din själ, du kan synda. Men det som är fött av Gud, din ond, den kan inte synda. Men visst mycket ser forskellen på det. De två verserna kan ju ta livet av alla av oss, visst vi inte vet det. Att visst du syndar så rycker av Gud, du är av djävulen. Kära Gud, hur ska det gå med mig då? Nej, men då måste du veta att du är född av Gud. För det är din ond som är född av Gud. Sen ska vi förvandla vår själ. Vi ska vända vår blick till han. Så vi känner vem vi är i han. Så vi blir förvandlade till det bildet han har skapat oss till att vara. Och det tar ju lite tid. Jag har ju varit frälst i 41 år nu. Och tänkte Gud må jobba med en sån trägskalle som mig fortsatt en dag idag. Jag är fortsatt inte perfekt i mig själv. Att det går an. Och så får du bedöma dig själv. Ja. Men då måste du se det vad Jesus har gjort för dig. Dyker vad du har gjort. Romarbrevet 5, 18 och 19 säger det är hans rättfärdiga gärning. Det är hans lydighet som gör att du får ta emot det här. Det är inte din duktighet och din lydighet. Det är vad han har gjort för dig. Det är en gave. Och det här är då forskning, det är bara det lilla vi sa där, lilla jag sa där. Det är forskning på kristendom och all religion och kristenliv. För då är det du som ska göra det, du må få det till och så vidare. Men i kristenlivet så är det han som har gjort allt för dig och du bara kan ta emot det. Och då kommer tankarna, så lätt kan det inte vara, så lätt är det. Därför vi ser in i spegelbilden, därför vi ser in i Kristus, så blir vi mer och mer begeistrade för han, blir mer och mer förälskade i vad han, tack Jesus att det du har gjort för oss. Försvann lyden? Nej. Allt det du har gjort för oss. Du blir mer och mer begeistrad för han, mindre och mindre cellupptatt. Men så fort vi blir cellupptatt och navelbeskuende, då är det god jul och gott nytt, för då går det nedom och hem. Men när du är upptatt med han, då blir du tacknämlig. Då blir du en övervinnare. För övervinnare är du kun i Kristus Jesus. Och du är i Kristus Jesus. Men hvis inte fokuset är på Kristus Jesus, du har fokuset på andra ting, då blir det tuffare. Så du är född av Gud. Du är i onden. Du kan inte synda i onden, men du kan göra synd, eller hur? Veta forskellen på de ting. Paulus säger det samma Galaterbrevet 5, 16. Vandra i onden så ska du inte fullföra ködets begär. För du är i onden så uppmuntrar Paulus oss. Vandra också i onden. För du gör inte ködets gärningar. Och så säger ni i vers 25. Visst vi lever i onden så låt oss också vandra i onden. Så du lever ju alltid i onden. Men så uppmuntrar oss. Låt oss också vandra i onden då. Så du är alltid i onden. Det är goda nyheter. Du detter inte in och ut. För hvis vi läser då första Johannes 1:9 eller 1 igen. Att hvis vi vandrar i mörker och sånt så är vi inte. Då kan du hoppa in och ut av mörker och lys. Nej, Johannes förklarar det för de som inte är frälst. De vandrar i konstant mörker. Men de trodde de gick med Gud. Därför säger han också i 2:19 att de var ibland oss. Men de var inte en del av oss. Därför gick de ut ifrån oss igen. Så det här var människor som snäck sig in i menigheten. Som ändå inte var frälst. Men de ville checka vad det var för någonting. Men du är ju född av Gud. Du är ju frälst. Därför är du onden. Och därför fortsätter du vandra i onden. Gå till Romarbrevet 8. Får en del skriftstäder på det här. Men det här är för min del. Och det märker med det vi får förmedla på andra måter. i Kristus, ved ham, genom Jesus Kristus, allt det han har gjort för oss. Skriv ner alla dem. Visst du läser från Romarbrevet, som är breven utöver de breven Paulus skrev. Notera, ringa runt i ham, ved ham, i Kristus. Så ser du, det är vem du är. Vad du har blivit. Är det inte så? Du är ju himmels medborgare. Men du är också jordisk statsborgare. Jag har ett svenskt pass, du har säkert ett norskt pass. Varför? För du blev född och landade i det landet. Men så har du blivit en himmels statsborgare efterpå. Du har kanadiskt då, va? Eller var det din syster som hade det? Det var det som var felen. Så hon kom in utan problem, men Henning, han såg lite skum ut. Så det är väldigt viktigt att veta vilken statsborgerskap man är av. Och du är himmelsk statsborger. Du är född av Gud. Men du har också norskt pass för att du har norska föräldrar. Du är made in Norway. Så din själ och din kropp är norsk, men din ond är himmelsk. Romarbrevet 8, vers 5. För de som lever efter köttet eller ködet, efter denna världen, rättar sinnet mot det som hör ködet till. Men de som lever efter onden rättar sinnet mot det som hör onden till. Så hvordan ska du vandra i onden? Du må ha sinnet, tankarna emot det som onden håller på med. Eller hur? Men du som kristen kan fortsatt ha tankarna dina på det ködliga. Men då är det ködligt. Så Paulus förklarar, men vi som lever i onden, för vi är i onden, nu vandrar vi och efter onden, då rättar vi tankar och sin upp mot det som har med onden att göra. Det har vi sagt så många gånger, Kolosserbrevet 3:1 och Hebreerbrevet 12:1 och 2, att vi har vårt sin vänt mot det som är där uppe. Vi ser på Kristus, troens upphovsman och fulländare. Vi har ju dött i oss själv och nu är vi upprest med Kristus. Vi är skjult med Kristus i Gud. Vi jagar mot målet och vi springer framöver med blicket på Jesus och så vidare. Så det är han vi ser på. Så lägger vi av det som tynger och synden som kan tynga. Så det kan vara andra ting än synd som tynger också. Men synden kan pröva att ta det också. Men då må du veta att du är fri från synden. Och då må du vända dig till han. Tack Jesus att jag är fri från det här. Tack för att du har löst mig Jesus. Tack för att ditt blod har rensat mig från all synd. För ködets sinnelag är död. Så alltså, hvis du tar ditt mänskliga och vänder det mot det ködliga, så blir det död. Du får ingen frukt av det, betyder det. Men onden, sinnelag, är liv och fred. Så hvis du vänder ditt sinne och dina tankar, din uppmärksamhet som är det som har med onden att göra, så skapar det liv och fred. Det blir en god frukt. För ködets sinnelag är fiendskap mot Gud, för det böjer sig inte under Guds lov och har heller inte ävne till det. Men den som då styres av köttet kan inte vara till behag för Gud, men dere styres inte av köttet. Men dere styrs inte av köttet, men av onden, så sant Guds ond bor i dere. Visst någon icke har Kristi ond, då hör han icke till. Men alla som jag ser här inne känner jag framför, alla dere är ju frälst. Så då har du ju onden, så du har Kristi ond. Så med andra ord så är du i onden, du är i Kristus. Visst icke så är du icke frälst. Men du är frälst. Men det här är en kamp hela tiden som fienden pröver att blåsa upp så att vi blir syndsbevisste och så blir vi upptatt av det och så går vi i källaren med skyld, skam och fördömelse. Men Jesus kom inte med skyld, skam och fördömelse. Han kom med frihet i sig själv. Han kom med glädje, fred, begeistring. Han kom med trygghet, vila och visshet. Det är de tingen Jesus kommer. Det är goda frukter. På frukten känner du träet. Är det god frukt eller är det ond frukt? Hvis du ser på dig själv, ser det i spelet, vad är det för frukt i mitt liv? Hvis den är dålig så må du spisa någonting nytt. Du må fora det med någonting nytt. Du är frälst, ja. Du är på väg till himlen, ja. Men frukten, hvis det är skyld, fördömelse, skam, alla negativa frukter, så må du börja se det i spelet. Det här kommer ju inte från Herren. Var kommer det idag ifrån? Var lytt. Lyttar jag på mig själv? Lyttar jag på djävulen? Hör jag på dålig undervisning? Eller vad är det som är fel? För Jesus kom mycket med den frukten. Han sa, kom till mig, det är det som har tungt att bära. Så ska ni ta på min lätte byrde och mitt gangliga åk. Det är lätt att vara frälst, säger Jesus. Det är gangliga att vara frälst. Det är fred, det är mildhet, det är lätte byrde, säger Jesus. Det betyder inte att det alltid är lätt, tycker det Jesus menar. Men då har du fred. Du har vila som kommer. Det kommer liv och fred. För det är det åndens sinnelag kommer med. Så vad fokuserar vi på? Vad har du tankarna vänt emot, säger Paulus? För åndens ködets sinnelag är död. Och det rätta sinnet mot det ködliga. Mot bud, regler, krav, smak, icke, ta, icke, ät, icke. Gör kör, gör sån, gör icke sån, gör det, gör ditt, gör datt. Det är det Bibeln kallar för världsliga lyster. Som icke vi tror är världsliga lyster. Vi tror att synd är världsliga lyster. Men Bibeln kallar världsliga lyster lovisk kristendom. Nymånader, sabbater, ät icke, smak icke. Du har regler för allt möjligt. Men Guds rike består icke i mat och dryck. Guds rike består i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande. Är det rättfärdigt frukt du har? Är det glädje du har? Är det fred du har? Visst inte de frukterna är där, så må du börja spisa någonting nytt. Du må få ny mat. Du må bubblera om hodet ditt för sinnet ditt är vänt mot fel ting. Ja, men det var vont sagt. Nej, det här är för att hjälpa dig. Paulus skriver inte det här för att ta romerna. Han skriver det här för att uppmuntra romerna och vända sinnet på rätt plats. Att de löfter blicken, det är det vi snackar om hela tiden. Löft blicken från dig till han. Slut att se på dig själv. Se på Jesus, var tacknämlig för han. Därför tar vi nattvärden, vi firar nattvärden. Tack Jesus att ditt blod har rensat mig från all synd. Tack Jesus att du blev sönderslagen, sönderpiskad. Så att jag vid dina sår skulle få lägedom. Tack Jesus för att du fick tornekronan. De psykiska plagorna nedpressade över ditt sinn. Du blev torturerad med psykiska plagor så att jag skulle vara fri från depression, angst och psykiska plagor. Tack Jesus för det. Då blir du mer och mer begeistrad för vad han har gjort. Och det är det evangeliet. Visst det är ett problem. Och visst det är det jag snackade med en god vän i det sista. Och visst det är då en dålig frukt. Ja, då lurar jag på vad har de för frukter. Alltså det är ju en god frukt för mig. Hvis jag blir mer upptatt av Jesus, mer begejstrad för Jesus, ser mig mer och mer fri i han, så det är ju en god frukt. Glädje, begejstring, fred, kärlek och så vidare. Men visst det är andra frukter som dominerar, så må jag se in över, vad har jag sinnet mitt vänt mot? Var är mina tankar hen? Vad är jag upptatt av? Alla har vi ting som är jobbigt. Alla upplever vi negativa ting. Alla har vi omständigheter. Allesammans har det. Men vad vänder vi sinnet mot? Vänder vi tankarna, bekymringarna och det till det? Eller vänder vi det till vad han har gjort? Att han är den som utfri. Han är den som hjälper. Till och med när du misslyckas så hjälper han dig upp igen. För misslyckas gör vi allesammans. Det är därför den rättfärdige kan falla 7 gånger. Men Herren trycker han ner varje enaste gång. När Herren lyfter han upp varje enaste gång. Så Gud är till och med på din sida. Men oftast har vi den tanken, Gud, han hatar synd så mycket. Ja, men han hatar konsekvensen av synden. För det skadar dig. Men han har inte problem med synden i det hela tatt. Han har aldrig haft problem med synd för sin del. Men han vet att det skadar dig och mig. Därför vill han hjälpa dig och mig så att vi frimodig varje gång kommer till han. Så att han kan hjälpa oss varenda gång. Han kan backa oss, för han önskar ingenting. Han är ju trots allt vår försvarsadvokat. Han är vår talsman. Han talar vår sak inför fadern. Så när anklagaren kommer, så kommer han till dig och mig. Du är inte god nog, du är inte bra nog. Skyld, skam och fördömelse prövar han sig på. Men det är inte Gud som kommer med det. Det är anklagaren som kommer med det. Det är inte Gud som fördömer dig. Det är anklagaren som fördömer dig. Men Kristus är den som har köpt dig fri och frikänt dig i den högsta rättssalen som går an att komma till. Det finns inte ankemöjlighet en gång. Så du är frikänt för evigt vid Jesu blod. Det är för gott för att vara sant. Du är frikänt för evigt i den högsta domstolen. Frikänt står det på din gäldsbrev. Och sen kanske jag kan göra en synd, du kan göra en synd. Det är ting som sker som kan få konsekvenser. Ja, för syndens lön är döden. Men det är inte Gud som kommer med den konsekvensen. Det är synden som kommer med den konsekvensen. Det är som den sönnen, vi kallar för avfallen sönnen. Men det är inte han det handlar om, det handlar om den kärlige far. Men den avfallen sönnen, han gick väck med arven, fick sin arv av faren. Men det stod inte faren då kikade och lagde trollskap och djävulskap för sönnen medan han gick iväg. Står det det? Nej, men han kom upp i trollskap och djävulskap. Han kom upp i många dåliga ting, är vi eniga i det? Han gjorde mängder av ting. Syndens konsekvenser begynte att träffa gutten. Han såg mer och mer, oj, oj, oj. Till slut så gick det så dåligt att han miste all pengar var borta. Alla vänner var borta. Han hade brukt det på damer, fest och hor och allt möjligt. Till slut så kom han till grisebingen och fick inte ens ha det bättre än svinen. Han fick spisa grisematen. Konsekvensen av synden ledde han så lavt. Då kom han till sig själv och skönte, min fars folk där hemma har det ju bättre än mig. Jag tror jag går hem. Men jag vill vara en tjänare. Men faren brydde sig om han skulle vara tjänare. När han kom hem så har faren kikat efter han varje dag. Han har väntat, gutt, hur länge ska du hålla på med ditt tull, gutten min? Kom hem istället, kan la mig hjälpa dig istället. Kom hem, må du gå så långt ner. Men när han kom hem så stod faren med öppna armar. Han stod inte där och slaktade sönnen sin. Här tog jag in det och då kom inte faren in. När den här sönnen kom in så står predikanten: åh, du syndare, nu må du vända om för din synd. Och de kände ju igen det, för det är sånt de har präkt i alla år. När faren stod med öppna armar. Och de blev jättebegeistrade. För Gud är en god Gud. Gud straffar ju inte, nu sönd din tosk. Nu ska du få en tuff dag. Nej, du ska få en fest, sa faren. Han fick nya kläder på sig, rättfärdighetens kläder. Han fick ring på fingern, han är sönn igen. Han fick nya skor, beredvilligt en skor, fredens evangelium. Han blev upprättad i ett nu och så fick han fest på toppen av det hela. Ja, men det är väl inte rättfärdigt? Nej, det är Guds rättfärdighet. Den är inte rättfärdig i mänsklöjner, men Gud är rättfärdig. Så jag vill uppmuntra dig. Både julen som Lars sa, julen handlar ju trots allt om Jesus. Ja, allt handlar om Jesus. Men läs i Kristus, i ham, ved ham. Och förstå, det är den du är. Och så ser du i spegelbilden så blir både du och jag mer och mer förvandlade till den vi är. Så när du gör en synd så är det inte du som gör den, känner du vad jag menar? Ja, det är sällsynt att det är du som gör den. Men det är din gamla natur som fortsatt inte har skönt vem du är. Så du må förvandla dig själv vid ordet. Se ordet. Så begynner din värdemåte, din måte att vara på och tala på, gäller mig, lika mycket som dig, blir mer och mer förvandlad. Så vi blir mer och mer lik han i allting. Och det tar ju lite tid. Men vilan och tryggheten är att du är i Kristus. Du är i onden. Slapp av. Han är förnöjd. För han är förnöjd med det Jesus har gjort för dig. Det är goda nyheter. Jag tror jag ska stoppa där. Tack Jesus för att du smilar till varje enkel som är på möte.